Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjaga. Vi har ju i det här programmet lyft fram psykiatrisk och neurovetenskaplig forskning och har många gånger sagt att vi tycker att det håller Nobelprisklass. Men idag har vi faktiskt äran att ha en riktig Nobelpristagare med som gäst i Psykiatrikerna. Och det är ingen mindre än Erik Kandel som fick Nobelpriset år 2000.
Det var ju en fantastisk upplevelse att åka till New York, Columbia University och träffa den här legenden Erik Kandel som inte bara vunnit Nobelpris för sin forskning inom minne och hur vi lär oss saker utan också är författare till den här riktiga tegelstenen när det gäller neurovetenskap som alla studenter som har pluggat neurovetenskap någonsin känner igen.
Erik Kandel har ett extremt intressant liv. Han växte upp i Österrike, föddes 1929 tror jag, och såg den transformation som hände i Österrike efter att nazisterna tog makten i Tyskland och sen införlivade Österrike. Och det har naturligtvis färgat honom mycket som person. Och som Simon just sa så hade vi möjlighet att få åka till New York och träffa honom i hans laboratorium som ligger på Columbia-universitetet. En 20 minuter med bil norr om centrala Manhattan. Och det första vi ville höra det var naturligtvis hur kom det sig att han blev forskare?
It was a complete accident. I had no interest in science whatsoever. I was born in Vienna. I'm Jewish. And when I was 8 years old, Hitler marched into Vienna. And rather than being rejected, the Viennese and the Austrians welcomed him with open arms. This led to a tremendous outburst of anti-Semitism in Vienna, and we were lucky to get out. And we got out a year later, and first my brother and I came out, then my parents came out later. And as I came here, I wanted to understand how could people listen to Haydn, Mozart, and Beethoven one day and beat up the Jews the next. So when I went to college at Harvard, I wrote my honors dissertation on the response of 3 German writers to National Socialism. And I was moving along, I met somebody, a classmate of mine, who was the daughter of a very famous psychoanalyst from Vienna, Ernst Kress. And I got to know him, and he said, if you want to understand the human mind, you're not going to do this from the point of view of intellectual history. You've got to study the mind directly. You've got to study psychoanalysis. So I had never taken a science course. So I went to summer school between my junior and senior year, took my first science course, chemistry, came back, took the other science course, got accepted to medical school. I went to medical school and thought for the first 3.5 years, I want to be a psychoanalyst. Every summer I worked in a psychiatric hospital. I worked at McLean. I worked at a state hospital here in New York. In my senior year, everyone has 5 months in which you can do whatever you want. It's called an elective. I thought even a psychoanalyst should know something about the brain. In New York at that time, no one was working on the brain except one lab right here at Columbia, Harry Grunfest. I came here and I worked in his lab and I was amazed. I loved it. Doing science is so different than reading these boring textbooks. You know, you do experiments, there's sensually pleasure, you discuss it, there's gossip. It's a very different kind of endeavor.
Erik Kandels intresse för den mänskliga naturen, den kom alltså i stor utsträckning av det han hade upplevt på 30-talet i Wien där människor hade gått från att vara civiliserade till att bete sig som fullständiga monster. Simon, vad reflekterar du när du hör han berätta det här?
Men han är ju spännande, Erik Kandel. På det sättet att han kombinerar många olika perspektiv. Sin bakgrund från Wien som jude som flydde under nazismen. Men också det faktum att han är en skolad psykoanalytiker som har gett sig in som en av få att faktiskt forska på hjärnan. Och jag förstår så var det också så att när han senare valde att forska på det här sjölevande organismen aplysia som han senare fick Nobelpris för. Vid den tidpunkten så sa de flesta att det är ingen idé att försöka lära sig hur djur lär sig eller kommer ihåg saker. För det är ändå helt annorlunda på människor. Men han vidhöll ju hela tiden att samma sätt som djur lär sig på samma sätt lär vi oss också som människor.
Jag tycker det är faktum att han började sin bana som att bli psykoanalytiker och sen gick över till vetenskap, neurovetenskap. Det tycker jag är extremt intressant. Och Freud var ju naturligtvis ett av de stora namnen inom psykoanalys. Men Erik Kandel insåg att ska man förstå det mänskliga psyket i grund och botten, då måste man förstå hjärnan. Så en intressant fråga att ställa till honom var naturligtvis hur han såg på Freud. Och till skillnad från vad många vet, så var ju faktiskt Freud också vetenskapsman.
Freud was a superb scientist. And Freud was a very good neuroanatomist. And I like him because I study simple animals. And he studied the nervous system of simple animals. And he showed that snails and fish have the same nerve cells that you and I have. And he wanted to do basic science. But in those days, to do basic science, you had to have a private income. And he didn't. So he knew he had to go into clinical practice in order to support himself. After he got started in psychoanalysis, in 1895, he wrote a theoretical paper on psychoanalysis for the neurologist, in which he tried to develop a neuroanatomical model of repression. And he realized, when he finished it, we understand so little of the brain to try to think we can explain complex psychological phenomena in brain terms is crazy. But he said, someday our understanding of the brain will be better, and some of my ideas will be falsified. I'm just, you know, developing ideas, trying to test them clinically, but there's nothing like having a rigorous scientist. So he knew all of this. The problem is the people who came after them, the field was so successful, they forgot about any tests. They just had a wonderful career.
And I read somewhere that you have said that you think that Freud would have enjoyed today's neuroscience.
Absolutely, absolutely.
And now we have the possibility to answer some of the
questions
that
now we have the possibility to do it, yes.
But do you really think that neuroscience will be able to answer basic fundamental questions about
everything
ourselves?
Everything it'll answer. It'll be a long time, but why shouldn't it? I give you an example. I wrote a paper many, many years ago, before you were born, 1978 or something like that, 75, called Psychotherapy in the Single Synapse. I'd shown that learning leads to anatomical changes in the brain, and I thought that insofar as psychotherapy is a learning experience, there should be anatomical changes in the brain. And a woman, Helen Gahagan Gurley, something like that, had written a book called Sex in a Single Girl. So I wrote Psychotherapy in a Single Synapse, taking off on that. And it actually was quite influential. And recently, Helen Mayberg has tested this. She's found a certain area of the brain is altered in depression. And she imaged this brain in people who had no treatment, who had antidepressant medication, and who had cognitive behavior therapy. And she found if and only if you responded to the treatment, including cognitive behavior therapy, you had an anatomical change in the brain. That was the first demonstration that psychotherapy is a biological experience. When we are having this conversation, this is a biological experience.
Det Erik Kandel hade insett var alltså att lärande, när vi lär oss någonting, så skapar det anatomiska förändringar i hjärnan. Idag kan det här låta självklart, men då på 50-talet så var det långt ifrån självklart.
Nej, och det är det som är så otroligt häftigt när man tänker på den tiden där han började med det här. Att då tänkte man att det var meningslöst att undersöka djur, för djur kunde inte lära oss någonting om hur det fungerar bland människor. Han fortsatte att göra det ändå, och han lyckades då gång på gång visa att det här faktiskt har relevans för hur vi lär oss saker.
Och för att förstå de här mekanismerna i detalj, vad är det som händer i hjärnan när vi lär oss saker, när kopplingen mellan hjärnceller påverkas och förstärks? De mekanismerna, de ville Erik Kandel förstå, och han insåg då att han kunde inte forska på det utifrån den mänskliga hjärnan, utan han var tvungen att välja något mer primitivt djur. Det som kallas för reduktionism, och då valde han den här havssnigen som heter Aplysia. Och anledningen till det var att den har bara 300 nervceller, så det är alltså oändligt mycket enklare att studera än att studera den mänskliga hjärnan.
I needed an animal that had a simple nervous system with simple behavior, so I could work out how a behavior is modified by learning. And I looked around, and I ultimately focused on Aplysia, the sea snail, which is behind me someplace, okay? I didn't know a goddamn thing. I selected it because it had gigantic nerve cells, and you could put electrodes into it very easily. I was very lucky. I had a wonderful 20 years with Aplysia. I worked out the neural circuit of a behavior. I showed how it was modified. No one knew how learning occurred. I was the first one that showed it. It leads to an alteration in how cells communicate with another. Now, Cajal had suggested it. This idea was around, but there were many other ideas, counter ideas. There was no evidence. I provided the first evidence how learning occurs, that there's a short-term memory, which is a functional strengthening, a long-term memory, actual anatomical change. Wow.
And that's why you won the Nobel Prize in 2000.
Yes.
Just den här Nobelprisutdelningen år 2000 kommer jag ihåg så väl, för att jag var på Karolinska institutet när han höll sitt tal tillsammans med Arvid Carlsson och Greengard, som ju vann Nobelpriset samtidigt. Det var liksom en sån häftig historia som han beskrev, att han gick, alltså han ensam i väldigt stor utsträckning gick från en situation där man inte visste vad som hände i hjärnan när vi lär oss saker, till att då plöja igenom det här under väldigt lång tid i det här ganska enkla djuret Aplysia, och skapa en förståelse för vad händer faktiskt i den mänskliga hjärnan när vi lär oss nya saker.
Precis, vad är det som sker i enskilda hjärnceller som gör att att det skapas en koppling mellan hjärnceller som sen kan vara livslång, så att säga.
Och sen har ju han kommit in på det här som ligger närmare mig också, det här med intresse för kreativitet och såna här aspekter. Men det är ändå kul att han själv personifierar just den här kreativa forskaren som gör saker som andra tänker inte kommer att vara särskilt meningsfullt och karriärmässigt kanske riktigt. Men han gör det ändå för att han drivs av nyfikenhet, och han ger liksom inte upp, han kämpar på, och han belönas sen också med en Nobelpris för sina upptäckter.
Under senare år så har Erik Kandel varit väldigt intresserad av koppling mellan konst och neurovetenskap, och undersökt frågor som hur hjärnan uppfattar konst, kan neurovetenskap hjälpa oss med vår kreativitet och så vidare. Han har hållit föredrag och haft samarbeten med konstnären Jeff Koons, som har de här ballonghundarna, ni vet. Så vad har han då för syn på det här? Kan modern hjärnforskning hjälpa oss att bli mer kreativa?
If we understand more about the creative process, it's possible that there are certain things that you could do that would enhance it. I give you an example. Do you enjoy abstract art?
Yeah.
Why do you think people enjoy abstract art?
My guess would be that to some extent they are in line with some very basic structures of the brain, the way we interpret reality.
We add stuff to it ourselves.
We add stuff to it itself. You see, you look at a picture, he tells you what to look at. This is an attractive woman, you look at her. You look at an abstract painting, you have to fill in the image which is not there. You have to respond to the colors. So it recruits more of your imagination. It recruits more of your creativity. When you, the two of you and I, look at that painting, each of the three of us has a slightly different image of her. How can that be so? Is it that so? Because each of us undergoes a slightly different creative experience in looking at this work of art. That means the viewer, in looking at a work of art, is undergoing a creative experience that in a very, very modest way recapitulates the creative experience of the artist.
Mm. We are creating something as we are watching it.
In our own head. And Gombrich got all excited about that, and he began to read about the psychophysics of perception. And Bishop Berkeley said that when I look at either of you, what is projected onto my retina is not your face. It is the photons that come off your face. That is grossly inadequate to reconstruct your dark hair and your blonde hair. And yet I do it successfully, and what I see, everyone else will see, you know, with tiny variations. How does this come about? There must be other source of information besides the photons. And Helmholtz pointed out there are two other sources of information, bottom-up and top-down. Bottom-up information is the brain evolved over millions of years, so it has evolved to operate in a certain environment. So it automatically responds to light. If it sees light, it assumes it must come from above because the sun is above. You know, if it sees one person larger than the other, it assumes that person must be closer. So there's built in lots and lots of rules that get us very much toward perceiving things correctly. But in addition to the bottom-up processes, there are top-down processes. We all have different experiences with art, with people. We have learned experiences, and those act upon it also. And I would argue that with abstract art, there is more top-down than with figurative art.
Abstrakt konst innebär alltså att man går igenom en kreativ process själv och skapar konstverket därigenom, eller är med och skapar konstverket. Och när jag hör Erik Kandell berätta om det här så kan jag inte sluta tänka på David Bowie som har sagt att ett konstverk är inte färdigt förrän iakttagaren ser det och lägger till sin tolkning till det. Vad säger du om det, Simon, som har intresserat dig för mycket för kreativitet?
Jag tycker den typen av frågor är väldigt spännande. Det finns en forskare som heter Jürgen Schmidhuber som har beskrivit att hela hjärnan bygger egentligen på drivkraften att vi på ett så effektivt sätt som möjligt ska tolka verkligheten. Och där kommer det här med abstrakt konst in, att det är ett sätt för oss att tolka verkligheten på ett väldigt informationstätt sätt. Men det som jag tyckte var lite kul nästan och väldigt slående, det var att vi försökte flera gånger komma in på Erik Kandels Nobelpris och den forskning som ledde upp till Nobelpriset. Men han ville inte riktigt diskutera det, utan han ville prata om de här stora frågorna som kreativitet och liksom möjligheterna för neurovetenskapen att verkligen besvara de här väldigt fundamentala frågorna.
Och när man har möjlighet att sitta ner med en av världens skarpaste hjärnor, för det får man nog säga att han är, så vill man naturligtvis passa på att fråga några saker. Och det vi båda undrade var, kommer man någonsin inom hjärnforskning att kunna förstå den mänskliga hjärnan på djupet? Och vi var också nyfikna på, är vi människor onda eller goda i grund och botten?
No, I think brain science is still at a very primitive stage. People ask me, you know, how long do you think it'll take before we understand the brain completely? A century. I think with the very beginning, we've made a lot of progress, but that's because we knew so little before.
You think we ever will?
Yes.
Yeah.
Starting from your, thesis on trying to understand Nazi Germany and all those events, do you think that we will be able to explain why we humans actually can harbor these aggressions?
Yeah, I think that people, all of us, have in us the capability for both good and evil.
And so we are evil by nature?
I think so.
And what can we do about it?
To live in a democratic society where those instincts are controlled.
But when you say evil, you mean that boils down to the fact that we, as a species, it's been rational to be sort of afraid of what you don't know, and people you don't know, they could be potential threats and so on. That's, those mechanisms.
And also people can inspire you. Trump. Look how successful Trump is in the United States. Shocking.
Yes.
He's a Mussolini. He's a little Hitler. It's amazing. People who have certain charisma, can persuade people that this is the way to go, can be very successful.
No, it's a subcortical candidate.
You're absolutely.
He appeals
right.
to that.
Absolutely. He appeals to the instincts.
When you say that science will someday understand the brain completely, what will happen? I think it was Tom Wolfe who said that. What's going to happen when we as humans understand ourselves completely?
We would hope that the good part of us will win out. There's no guarantee. No, it's possible that a Hitler will come and use that knowledge against us.
Yeah.
But I think we will be possible to be more aware and to act better. I can't promise you that when we understand the brain better, all evils will disappear and we will live in an idyllic society. I can't predict how it's going to affect human behavior.
And if you consider a book like The Clash of Civilizations that has been around for a while, that seems to be quite pessimistic, actually.
Yes.
That we will see, actually, a third world war, actually. Do you think that is inevitable? Given our nature?
We'll see more war or less war?
Well, really, my understanding of that book is that fundamentally we are divided in culture, and that will inevitably lead to a conflict, given that we are, as we were talking
about
earlier.
It's possible that it could change, you see. Look at Angela Merkel. Look at what happened in Germany. Germany is, you know, is quite remarkable. After the Second World War, it's transformed itself as a country. Very civilized, very decent. She has to pay penalties for that because these migrants are causing, you know, social upheaval. But an amazingly courageous and wonderful leader.
Vad säger du, Simon, om det?
Han var ju ganska tydlig vad han tyckte om Trump när det gällde, jag menar, hans åsikter och sätt att attrahera väljare.
Och då ska man också se det här mot bakgrund av att Erik Kandel är en extremt offentlig person i USA. Han medverkar regelbundet i flera av USAs största talkshows faktiskt och pratar om hjärnan. Så att han är en mycket välkänd figur. En fråga som jag tycker är extremt intressant är det som brukar kallas för the hard problem. Och det är, kommer man kunna förstå till exempel medvetandet i rent biologiska termer? Kan man gå från steget hjärncell till den känsla jag upplever en sommardag när solen skiner? Och den riktigt subjektiva känslan, kommer den kunna översättas till biologiska termer? Det är det som brukar kallas för the hard problem.
Yes, we will be able to understand it, whether or not that will allow us to control our behavior in a way that is necessarily idyllic, I can't promise.
And what is the future of neuroscience, do you think?
To understand schizophrenia, to understand depression, get better treatment for those things. Huntington's disease, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, amazing diseases that we have, which we don't understand and we can't treat effectively.
How long do you think before we have a cure or at least a very good treatment for them?
I think for many of these things, 5 or 10 years.
Oh, really?
That's absolutely. Alzheimer's disease, I think most people are quite confident. Many of the drugs available now are likely to work. They make a lot of logical sense. But by the time the patient comes to see you with this disease, they've had Alzheimer's disease for 10 years. They've lost many cells. It's too late to start treatment. You have to catch them 10 years earlier. So now the whole emphasis is early diagnosis. Anybody with any family history, any suggestion, image them early or maybe randomly image people and see whether you can pick up plaque depositions very early in their life when they're 40s or 50s so you can start treatment much, much sooner.
Det här känns ju väldigt, väldigt positivt när en av världens främsta neurovetare, Erik Kandel, menar att inom 5 till 10 år så förespår han att vi kommer att ha behandling för de här väldigt allvarliga tillstånden, schizofreni, depression, Alzheimer, Parkinson och de här tillstånden. Och han poängterar ju vikten av att komma in tidigt när det gäller just behandling. Och där har vi sett en enorm utveckling när det gäller möjligheten att använda neuroimaging för att se vad som händer i hjärnan innan man faktiskt utvecklar sjukdomen.
Den här ökade kunskapen inom neurovetenskap kan som bekant leda till massor positivt, men man kan också se risker med den. Någonting som vi diskuterade med Richard Dawkins i tidigare poddavsnitt, det var det faktum att vi idag har fått tekniker att förändra vår arvsmassa som gör att man kan förändra arvsmassan billigt och relativt och snabbt. Och det gör ju att om man går in och petar i det så skulle man på sikt faktiskt kunna tänka sig att vi som art förändras lite grann. Vad tycker då Erik Kandel om det?
First of all, we have to have controls on what we allow and what we don't. We don't want our species to change. We want to save kids that will die. We want to prevent people from having diseases. But I don't think we want to change, you know, the way humans basically function by playing around with the genome. I think there should be legislation against that.
I do too, but I think there's definitely a danger that
there's
this is great.
There's always a danger. Every time you have an invention, every time you have an advance, there's a danger that it will be used in a detrimental fashion. But that's the function of a democratic society, you know. The reason if you're intelligent you have gun controls because you can kill people with guns. Americans are not intelligent, so we don't have gun control.
So should we have neuroscience control?
No, I don't think neuroscientists are, you know, more honest, better human beings, etc. They're human beings. I think it ought to be, you know, democracy. people out of control.
You said in a lecture that the great challenge for the 21st century for science is to understand the human mind.
Like the structure of the gene was for the second half of the 20th century. The challenge for biology, the challenge for biology now is to understand the human mind.
And you think we will completely in 100 years? Or
completely, you know, we don't understand the gene completely.
Of course.
But yes, I think we'll make a lot of progress. Look at the progress we've made in the last 20 years. It's wonderful.
Ja, jag tycker verkligen det är en ynnest att få möjlighet att få träffa så här kloka personer som Erik Kandell och få diskutera sådana här ämnen med honom. Vad säger du, Simon?
Det som är så roligt med Erik Kandell är ju att han har ett så liksom brett intresseområde, att det rör sig från det här väldigt specifika som han ju fått Nobelpris för just, men att han nu intresserar sig för sådana saker som har att göra med politik, med konst, kreativitet och väldigt, väldigt grundläggande frågor om hur vi uppfattar oss själva.
Verkligen, och jag tror att den bredden i det stora spektra som han spänner över, det är något som har exemplifierats i det här poddavsnittet. Tack för att ni har lyssnat på Psykiatrikerna idag med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjager.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.